CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Gunnar, du har ju en bostadsrätt.
Ja.
Vad hade du för taktik när du budade på den?
Alltså, jag budade på typ 8 lägenheter samtidigt. Så min taktik var, vet inte riktigt vilken lägenhet du budar på just nu. Utan bara så här, du måste bo någonstans om en månad och det typ brinner seriöst i knutarna. Så lägg exakt så mycket pengar du har, och när det oundvikligen går lite över det så lägger du lite till. Det var taktiken.
Men du går hårt ut då med ditt max liksom bud.
Så. Alltså jag hade lite under de här liksom parallella 8 budgivningar så hade lite olika taktiker. Någon som var så här, vad stör jag höj 10 000 varje gång? Och så var det någon där jag bara så här trött. Jag tror att den jag vann, alltså där jag bor nu, där liksom tröttnade jag lite. Att det var så här någon som budade så här 2 miljoner 100 000 och så bjuder någon 2 miljoner 110 000. Jag bara så här, men här kommer inte gå för 2 miljoner. Alltså så då la jag 2,3 och sen så höll jag på och bara höjde mycket hela tiden. Bara så här, jag har hur mycket ekonomiska muskler som helst. Det var liksom budskapet jag ville sända.
Du försökte få dem att hålla käften.
Ja.
Ja. Jag är ju en sån här störig, ettrig liten jävel.
Lägger du 5 000 buden?
Nej, jag lägger 10.
Ja.
Men lägenheten jag bor i nu la jag ju 1 bud på.
Ja.
En höjning med 10 000.
Ja, och så fick du den.
Och så fick jag den.
Snyggt.
De som budar på dyr konst på Christie's i New York, de tänker lite annorlunda.
95 and I go 110 over here. 110. I have it at 110 million. Who will give me 120? Give me 140. 140.
På auktionshuset Christie's så höjer man alltså sitt bud med inte 10 000 kronor utan 10 miljoner dollar. Eller man och man. Men det gjordes i alla fall under en 19 minuter lång auktion den 15 november 2017 när man auktionerade ut Leonardo da Vincis tavla Salvatore Mundi.
Alltså det är ändå jävligt sjukt att en sån auktion tar 19 minuter medan min pissiga bostadsrätt som ju är värd, gissa, alltså vad var de uppe på, 110 någonting? Alltså ingenting om jag får med den här tavlan då. Det tar ändå dagar att bjuda ut den.
Jag rekommenderar alla att gå in på YouTube och kolla på den här auktionen som man kan titta på där i efterhand.
Ja.
Det är bara fascinerande. Allt med det här är fascinerande.
Och vad landade det på?
370 million back to François' client. At 370 million dollars, ladies and gentlemen. 400 million.
Det här är ju fortfarande då världens dyraste tavla, och det kan man ju förstå när prislappen landar på knappt 4 miljarder.
Alltså förlåt, vi måste pausa. Alltså det är så sjukt mycket.
Det är fruktansvärt mycket pengar. Men då kan man också tänka sig att den hade ju inte kostat så här mycket pengar om det inte hade varit en Da Vinci.
Precis, även om varje penseldrag hade varit identiskt så hade den ju absolut inte kostat så mycket om det inte hade varit Da Vinci. Nej.
Verkligen. Mm. Och då är det ju extra viktigt att man vet att det är Da Vinci som har målat den.
Låter som en bra... Vet man det, eller?
Jo, man säger att man är säker på det i det här fallet. Men frågan är ju om man kan vara helt säker. Det var ju ett tag sedan Leonardo Da Vinci målade sina tavlor. Dog han 1519, eller när var det?
Jag vet absolut när han dog, men det är ju ganska... Alltså, tänk om det skulle komma fram att bara så här, psych, det var inte Da Vinci, 4 miljarder är skön.
Det skulle vara extremt speciellt. Jag tror inte det betyder jättemycket för den här saudiska prinsen som köpte den här tavlan, för att 400 miljoner dollar för honom är kanske inte så mycket pengar, jag vet inte.
Jag vet inte, man spiller sällan tårar över saudiska prinsar.
Men det är en extremt spännande värld som vi ska dyka ner i för andra gången, ska sägas, för att veckans avsnitt är en repris på ett avsnitt från 2018 och handlar om sanningen om en annan tavla som skulle kunna vara värd många miljoner.
Eller också är den värd ungefär vad ramen kostar.
I Kapitalet idag om jakten på sanningen om en väldigt speciell tavla och om det överhuvudtaget går att vara säker på vem som höll i penseln för 400 år sedan. Den hänger ju här bakom oss.
Ja.
Vill du beskriva hur den ser ut?
Ja, hur ser den ut då?
Jag har alltså varit hemma hos en person. Vi kan kalla honom för Peter.
Vi kanske bara ska förtydliga att han inte alls heter Peter.
Nej, han heter någonting annat egentligen. Men eftersom att det här handlar om en tavla som han har, som skulle kunna vara väldigt värdefull, så kallar vi honom för Peter.
Så inte han blir liksom utsatt för någon slags utpressningsförsök eller någonting.
Exakt, exakt.
Ja, den här tavlan i alla fall. Så här beskriver Peter den.
Så det är en filosof som står och tittar in i en spegel. Och så ser man ett ansikte i spegelbilden. Och så är han klädd, fattigt klädd i en mantel med lite, som är trasig, lite hål i till och med. Och man ser på händerna att det är ganska grova händer. Och ansiktet i spegelbilden ser också lite grovt ut. Så där. Och sen nere i ena hörnet så är det en dödskalle och en bok. Och det där symboliserar ju döden, livet och visheten i princip, den här boken. Så, ja.
Tycker du om den?
Ja, jag tycker jättemycket om den.
Det finns tydligen rätt många tolkningar av just det här motivet. Peter tror att det är ett självporträtt av Caravaggio och att Caravaggio var rätt uppgiven och deppig när han målade just det här.
Men den här tavlan som eventuellt är värd massa pengar. Hur fick Peter tag i den?
Ja, men han har ärvt den av sin farfar.
1927 köpte han den.
Och Peters farfar, han gillade i och för sig den här tavlan. Alltså han tyckte den var fin och så. Men det var inte bara därför han köpte den. Eller det var kanske liksom inte alls därför han köpte den.
Han trodde det var en Caravaggio. Mm. Han tänkte, jag köper en Caravaggio. Det tänkte han, absolut.
Vet du vad han betalade?
Nej, det vet jag inte.
Caravaggio, ska vi ta snabb repetition på den kanske? Mm,
jag kan allt om Caravaggio nämligen. Absolut, vi kör en snabb uppfräschning. Allt vi vet.
Italiensk konstnär, barockmålare, född i Milano 1571.
Dog på Porto Ercole, en liten ö vid den toskanska kusten. Så trevligt verkar det vara. 1610 dog han, så han var inte så gammal.
Hans död var rätt dramatisk faktiskt. Han hade rymt från fängelset på Malta, härjat runt i 2 år och försökt ta sig tillbaka till Rom. För att han hade fått höra att påven funderade på att benåda honom. Men han råkade såklart ut för en massa saker på vägen och hittades död på den här lilla ön. 3 dagar senare så benådas han av påven, såklart. Man kan ju sammanfatta det som att han var lite av en bad boy, sin tids rockstjärna kan man säga. Han målade mycket heliga personer, fast med modeller från gatan. Rätt kontroversiellt.
Mm, man kan tänka, det är kul liksom, tanke att man är en så här rockstjärne bad boy när man målar heliga personer. Men man får inte glömma att det här är liksom 1500-talet vi pratar om.
Exakt. På National Galleries hemsida så beskriver de honom så här: arrogant, rebellious and a murderer. Caravaggio's short and tempestuous life matched the drama of his works. Det säger allt, känner jag.
Okej, vänta. Murderer? Vem mördade han?
Ja, eller han mördade en person som heter Ranuccio Tommasoni.
Snyggt.
Ja. Länge så tror man att det var i ett bråk efter en tennismatch. Men de senaste rönen handlar mer om att det var över en kvinna.
Okej. Peter, hans tavla då? Hans farfar var övertygad om att det var Caravaggio som hade målat den här. Och det skulle betyda att den är sjukt gammal. Men också att den är värd rätt mycket pengar.
Rätt mycket känns ju som årets underdrift. Som ett exempel, det finns en Caravaggio på Museum of the Order of St. John i London. Den är värderad till 10 miljoner pund, alltså 114 miljoner kronor.
Okej, jag står fast vid rätt mycket ändå. Okej, men det är ändå liksom inte svårt att förstå att Peter är intresserad av att ta reda på om hans farfar hade rätt här. För det har liksom inte varit självklart att man kan lita på vad hans farfar har sagt om sina tavlor.
Ingenting där har varit självklart. Och rätt många, ja, därför att det var osannolikt helt enkelt att det skulle varit de konstnärer som han då ansåg att han hade köpt. Det fanns ju Det fanns Rubens och det fanns Giorgione och det fanns, ja, det fanns, men de har inte visat sig vara det. Så att då skulle man ju kunna tänka sig att den här inte heller är det.
Så Peter har haft den här tavlan ganska länge och typ tänkt att ja, ja, farfar trodde att det var en Caravaggio, men det lär ju inte vara.
Som man tänker.
Som man tänker. Och så har han inte funderat supermycket på det. För en dag. När telefonen ringer.
Det var en man från Malta som ringde upp mig.
Vad den här mannen från Malta sa till Peter efter det här.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Peter har alltså en tavla som han har ärvt och som hans farfar har påstått är målad av 1500-talskonstnären Caravaggio. Peter är inte lika säker och har inte funderat så mycket på det här. Men så ringer telefonen.
Det var en man från Malta som ringde upp mig och som sa, jag vet att du har den där tavlan.
Och Peter undrar såklart hur den här mannen från Malta har lyckats ta reda på det. Och det har han ett bra svar på. Men vi skippar det så vi inte avslöjar för mycket om Peters identitet.
Mm. Men så säger den här mannen från Malta.
Jag vill komma och titta på den där, för att jag är Caravaggio-expert. Och Caravaggio, han levde ju sina sista år på Malta. Och den här mannen var från Malta.
Okej, kan vi stanna upp i en halv sekund bara och ta in vilken knäpp grej det här är?
Det är sinnessjukt. Alltså, tänk att du har en tavla hemma på väggen. Och så plötsligt från ingenstans så ringer någon snubbe och säger att han är Caravaggio-expert och är superintresserad av just den här tavlan. Alltså jag hade typ inte vågat titta på den här tavlan för att jag hade liksom varit så rädd för att den ska så här börja vittra framför ögonen, att min blick är för stark eller någonting.
Ja men verkligen. För jag menar, om det är en Caravaggio, alltså då snackar vi life-changing. Men Peter är lite coolare än vad du och jag kanske skulle ha varit i en sån här situation.
Ja, vad spännande. Så jag åkte ner och hämtade honom när han kom på Skavsta.
När den här maltesiske mannen får se tavlan så tycker han att den är väldigt fin.
Så sa han, du måste restaurera den och så måste du undersöka. Låt oss göra en undersökning av tavlan. En riktig undersökning, genomlysning och titta på vad det är för färg och för duk. Och så då gjorde jag det.
Alltså det var inte Peter själv som restaurerade den. Det är såklart proffs som ska göra det. Så han skickade tavlan till Italien.
Så måste man först ansöka om utförseltillstånd. Och sen så måste man ju se till att skicka ner den på ett bra sätt. Och sen så arbetade de med den där nere. De hade den där nere i ett år tror jag, i Florens var de.
Kort parentes här, för att få föra ut gamla kulturföremål, alltså typ tavlor som man tror är över 100 år gamla, så måste man ha ett utförseltillstånd. Och det ansöker man om genom att fylla i en blankett på 3 sidor som sen ska skickas in till Riksantikvarieämbetet som sen ska fatta beslut. Superjobbigt helt enkelt, men Peter fixade det här och så skickades tavlan ner till Florens där den skulle restaureras och undersökas. Här skulle man ju vara relativt nojig över att restaureringen skulle bli fel. Alltså jag kanske lite väl mycket katastroftankar kring det här, men alltså jag skulle bli helt tokig över det här.
Ja, men verkligen. För då kan man ju behöva påminna sig själv om att den här tavlan skulle kunna vara värd cirka 100 miljoner kronor.
Ja, och att en liksom dålig restaurering skulle kunna liksom göra att tavlan var värd
100 miljoner kronor gone.
Ja, exakt.
Men man blir ändå också lite nyfiken på hur en sån här restaurering går till, tycker jag. Så jag tänker att det förtjänar ett litet sidospår.
Nu står jag utanför, tror jag. Perfekt, tack, hej.
Så jag åkte hem till Billy Höök.
Billy Höök heter jag och jag är målerikonservator.
Billy har en väldigt fin liknelse som han brukar använda för att förklara för sådana som dig och mig vad skillnaden mellan att konservera och restaurera är.
Att konservera är liksom... Jag brukar jämföra med för folk som inte vet för så här, att trycka på paus. Om du tänker en så här CD-spelare med en meny, då trycker man på paus. Man liksom stannar upp nedbrytningen. Medan att restaurera så trycker man, då vill man spela spåret en gång till. Alltså då tar man tillbaks målningen till ett tidigare skick på något vis. Liksom. Alltså väldigt förenklat nu. Men det... Ja, och sen så har man begreppet renovera. Det används kanske inte så mycket i min bransch, men liksom i angränsade byggbranschen och sådär. Att många kan ha svårt att skilja på en renovering och en restaurering. Men renovering, då gör man om. Det är liksom inget antikvariskt.
Då spelar man in en ny skiva.
Helt, ja. Eller gör liksom om exakt allt liksom.
Och Peters tavla, den ska alltså restaureras, inte renoveras. Viktig skillnad. Man tror ju alltså att den är rätt gammal och som Peter uttrycker det så har folk genom åren kanske tyckt att den sett lite schabbig ut och så har de försökt fixa till det.
Och jag kan säga att den här tavlan någon gång på 1800-talet, då satte man den, då tog man av ramen, den gamla originalramen, och sen så satte man den i en ny spännram och för att få det där att hålla bättre så limmade man på ytterligare en duk och då komprimerade man, när man limmade så komprimerade man dem där, vilket var rätt synd för då blev en del penseldrag och sånt där så att säga försvann då vid den restaureringen.
Okej, här behöver vi lite så översättningshjälp av konservatorn Billy, tror jag.
Om då den här duken som man lägger på reagerar på luftfuktighet och temperatur på ett annat sätt än vad originalduken gör, så kan den få originalduken också beröra på sig på ett sätt som skadar färgskiktet.
Och det här betyder alltså?
Fibrerna i duken reagerar ju på, de sväller och krymper. Och det, ja, det har mycket på hur tjocka de är, vad är det för textilfiber och sånt liksom. Hur de är uppspända, alltså många faktorer som påverkar hur det rör på sig.
Det är tydligen också rätt vanligt att man liksom målar på en tavla i något slags försök att bevara den. Alltså typ bättra på färgerna. Eller försöka se till så att färgerna inte släpper. Det går inte alltid jättebra.
Nej, det mest kända exemplet kanske är den här tavlan i en kyrka i Spanien som föreställde Jesus. Och så var det någon sån välvillig restaurator som försökte fixa till den här genom att liksom så fylla i färgen. Och istället blev då den här supervackra, typ 500 år gamla Jesus-tavlan, den berömda Jesus-apan.
Den har inte undgått någon.
Nej, den är så himla, himla, himla ful verkligen. Jag älskar den där tavlan. En kul grej med den tavlan är att den liksom har räddat den här staden som det finns. Det är en liten, pytteliten stad som heter Borja som så här verkligen var typ på ruinens brant. Det liksom gick jättedåligt för den här staden. Och på grund av den här tavlan så har det kommit hit skitmycket turism och så här, den verkligen blomstrar. Så, men liksom, det här kanske inte är någonting man kan räkna med ska hända om man gör en dålig restauration.
Ändå fint. Slutet gott, allting gott. Ja. Är man konservator som Billy så stöter man ju såklart på verk som kanske inte har restaurerats superbra.
Men hur ofta har det hänt att du har tittat på något och så bara, men vad i helvete, varför gjorde de sådär? Och bara, jag önskar att de inte hade klistrat på den extra duken.
I regel alltid. nej, men det är faktiskt väldigt ofta och det är någonting som man som konservator nog hela tiden går runt och tänker på själv. Att såhär... Alltså man lever i någon tro om att vi är ju liksom längst fram i utvecklingen av konservering och att det vi gör är det bästa vi kan göra. Och så är det väl säkert på ett sätt. Men man går också alltid runt med så här, oh, undrar hur man kommer se på mitt jobb om 50-100 år eller kanske bara 10, jag vet inte. Men det är också väldigt viktigt att tänka på, för att det är ju någon sån här gyllene regel inom konservering att så här, man ska göra så lite som möjligt.
Slut på konserveringsstickspår, tillbaka till Peters tavla. För den lyckades man restaurera där nere i Florens, och samtidigt som man gjorde det så gjorde man också massa så här undersökningar för att försöka få reda på vem som har målat den, helt enkelt.
Och till saken hör ju att när man försöker verifiera en tavla så är det är liksom två saker som man måste göra. Dels så är det ju den tekniska undersökningen, alltså ta reda på om typ färgerna och duken och allt sånt där stämmer med tiden. Alltså det kan inte vara färg som bara fanns på 1800-talet om den ska vara målad på 1600-talet. Och sen vill man ju ta reda på lite mer om tavlans historia. Alltså vilka ägare den har haft. Och det där vill man ju kunna spåra så långt tillbaka som möjligt, såklart. Och det har Peter gjort.
Så man hittade den alltså 1689, finns den beskriven i drottning Kristinas sammanställning av drottning Kristinas tavla i hennes dödsbo. Och sen gick den över till någon som heter Odeschalka. Inte hur det uttalas. Odescalchi. Kan du italienska?
Nej, jag
chansar. Odescalchi, det tror jag stämmer. Och sen så såldes den alltså till hertigen Orléans 1721. Och sen så hamnade den på någonting som heter Lyceum 1798.
Vad är det för
något? Ja, det kan jag inte svara på. Men där finns den i alla fall omnämnd. Och sen så hamnade den i England hos den här Edward Cox. Och sen så står det bara private collection 1852. Där finns den beskriven i den här boken, Elisabeth du Guy-Trappé. Jag har inte följt upp det här själv. Och sen så 1915 så köptes den av någon som heter Claes Levin.
Och sen köptes den alltså av Peters farfar, och nu har Peter den. Och när man tar reda på allt det här, då letar man i arkiv och dokument såklart. Men också i auktionskataloger, alltså kataloger där man har listat verk som ska säljas på auktion.
Mm. Och i en av de här auktionskatalogerna från 1700-talet, som Peter faktiskt också har hemma hos sig, så listas alltså en tavla som ser nästan precis ut som Peters. Men det finns en stor skillnad. En skillnad som kan vara värd hur mycket pengar som helst. För på bilden i katalogen så ser man 2 tummar på den här personen som håller i spegeln.
Och på Peters tavla så ser man 1 tumme. Betydelsen av försvunna tummar efter det här. Peter har alltså skickat sin tavla till Florens. Där har de restaurerat den, och så ska de göra alla de här undersökningarna. Och då är det ju en sak som han är särskilt nyfiken på, Peter. Den här tummen.
Mm, för Peters tavla har 1 tumme. Katalogtavlan, som alltså är liksom beviset på huruvida den här är äkta eller inte, den har 2 tummar. Och nu ska Peter få reda på, har det någonsin funnits 2 tummar på sin tavla? Jag är för riktigt supernervös nu.
På den här tavlan ifrån konstkatalogen, den gamla konstkatalogen från början av 1700-talet, där håller den här mannen, han håller i spegeln med 2 händer, och man ser bägge hans tummar, både vänster hand och höger hand. På den tavlan som jag hade innan den skickades ner så såg man bara 1 tumme. Så det var ju en av uppdragen då till när de skulle renovera den här, och när de skulle genomlysa den, var ju se, finns det en övermålad tumme där? För att i annat fall så är ju den här tavlan absolut inte den som finns i konstkatalogen. Och då när de genomlyste tavlan så hittade de den där tummen.
Vilken lättnad. Då är det i alla fall inte liksom garanterat en fejk. Och han är liksom 1 steg närmare en Caravaggio. Men liksom, vad kom man fram till om man hållit på och undersökt och fixat med den här tavlan i liksom 1 år? Vad är slutsatsen från experterna?
De sa väl ungefär som slutsats att det finns ingenting som direkt motsäger att det här skulle kunna vara en Caravaggio.
Och här tänker man ju, eller jag tänker i alla fall, okej, wow. Om superexperterna i Florens säger, det finns inte någonting som säger att det här inte är en Caravaggio, då känns det som att nu bränns det ordentligt.
Ja, verkligen så.
Men när de har sagt det så lägger de också till.
Men om jag vore du så skulle jag nog sluta med efterforskningarna, för att innan du har fått det där till en Caravaggio så har du förlorat alla pengar. Ungefär, så inte riktigt så, va? Men de sa ungefär att det kommer att bli... Ja, du kan lägga ner en förmögenhet på att få det till en Caravaggio och du kommer nog inte att lyckas med det. Så i slutet så har du ingen Caravaggio i alla fall och inte heller några pengar. Ungefär så.
Och sen tar det liksom stopp.
Vilken downer. Alltså jag är verkligen en besvikelse.
Samtidigt så kan jag känna att det finns en rimlighet i allt det här. Det är typ omöjligt att verkligen veta vem det är som har målat en tavla som är så gammal.
Ja, det finns ju inte DNA direkt. Det gör det inte.
Det här är Görel Cavalli-Björkman som bland annat har varit första intendent på Nationalmuseum i massa år.
Man kan ju säga att jag skriver om det i min bok.
Och boken hon pratar om här heter alltså Falskt eller äkta detektivarbete på museet.
Hur många Rembrandt-målningar det fanns då före ett visst årtal, så fanns det kanske 800-900 och sen... I nästa publikation så blev det 600 50 år senare. Och Rembrandt-gruppen har ju tagit ner det till omkring 300.
Det hon säger här är alltså att för ett antal år sedan så trodde man att det fanns runt 800 målningar av Rembrandt. Men så finns det liksom en särskild grupp av så här Rembrandt-experter i Nederländerna som har kollat närmare på alla de här tavlorna och kommit fram till att rätt många faktiskt inte är målade av Rembrandt.
Det är till och med så att det finns tavlor som liksom går lite fram och tillbaka. Det finns till exempel en tavla som såldes till National Gallery som en Rembrandt 1957. Jag försökte reda på vad de sålde den för, att hitta inga siffror. Men 1969 så tyckte man inte längre att det var en Rembrandt. Så då klassades den som en målning gjord av någon av hans elever. Men sen 2014, då var den Rembrandt igen. Och nu kallas den helt enkelt för omtvistad. På National Galleries hemsida så står det Probably by Rembrandt.
Det här är jättekul, men det är också sjukt intressant.
Ja, men särskilt med tanke på att det säljs Rembrandt-tavlor för ja, men rätt många miljoner. Och det kokar ju ner till att ingen skulle betala så där mycket pengar om det inte var en Rembrandt. Och samtidigt så kan vi inte veta helt säkert vem det är som har hållit i penseln.
Nej, men samtidigt så är det liksom samma tavla. Och då undrar man ju såklart, hur kan det vara så här svårt? Alltså det är ju länge sedan, absolut, och man liksom, det finns inga levande ögonvittnen. Men så är det en annan grej också. Det hjälper kanske inte heller riktigt att de stora konstnärerna på den här tiden, alltså typ 1600-talet, de hade ju massa assistenter. Till exempel så skulle Uppsala slott beställa ett gäng målningar av en nederländsk konstnär som heter Jordaens. Och brevväxlingen mellan honom och slottet finns kvar.
Men han skulle nog inte hinna göra dem själv, skriver han. Utan han ska låta de bästa av sina assistenter göra. Ja, det behöver inte vara av konstnärens egen hand. Det var ju någonting som kom mycket senare. Alltså på den tiden så tyckte man inte det var lika viktigt, faktiskt.
Så ibland var det alltså assistenterna som målade, inte den kända konstnären. Och de är ju upplärda av konstnären, så de har liksom fått lära sig samma teknik. De jobbar i samma ateljé, så de använder samma typ av färg, samma typ av duk. Alltså allt det där som man kan titta på i en teknisk analys.
Och då kan man tänka att om assistenten har målat typ hela tavlan och sen satte konstnären då, inom stationstecken, dit lite så här finishing touches och en signatur. Vem är det som har målat tavlan? Vems verk är det? Och då blir det liksom nästan en filosofisk fråga.
Alltså jag får lite svindel när jag tänker på det här. Och då är det för att jag är tillbaka på det här att det är fruktansvärt mycket pengar som en del av de här tavlorna säljs för. Och med allt det där i åtanke så är det kanske inte heller så konstigt om experterna har fel ibland.
Alla kan göra fel.
Ja, alla kan faktiskt göra fel. Även Görel visade sig. 2006 så var en tavla som skulle auktioneras ut i Uppsala. Det var en oljeskiss som man trodde var gjord av en av konstnären Rubens elever.
Och sen blev den plötsligt, under auktionen, så blev det diskussioner om att det verkligen var en Rubens. Och då skickade man bland annat till mig en bild och bad att jag skulle titta på den.
Men när de ringer Görel, då är det rätt tajt om tid. Och hon hinner liksom inte åka och kolla på den här tavlan i verkligheten. Så hon tittar bara på en bild som hon får skickad till sig på mejlen.
Och då sa jag, jag tror inte. Jag tror inte, jag tycker inte det ser ut som... Du ser bilden här. Mm. Jag tyckte det liknade inte det som jag hade sett tidigare. Så jag var osäker.
Men det var en annan expert som var mer säker på att det faktiskt var en Rubens. Så den såldes som en Rubens för 16,6 miljoner kronor. Men det är faktiskt inte slut där. För 3 år senare så är det en konstexpert i Frankfurt som slår fast att tavlan är gjord av en av Rubens elever. Så då har den gått från att inte vara en Rubens till att vara en Rubens till att sen inte vara det igen. Och det här är alltså samma tavla vi pratar om.
Samma tavla. Så sen när Görel skriver sin bok, Falskt eller Äkta, så skriver hon att den såldes som en Rubens men sen visade sig inte vara det. Men nej, det är inte slut där heller. För strax innan Görels bok kommer ut, när den liksom ligger färdigskriven på förlaget men inte har getts ut än, då kommer ut en bok av några av världens främsta Rubens-experter.
Och det är ju uppenbart att det här är ju de största experterna på Rubens. För de jobbar vid Rubenianum i Antwerpen. Och de har gett ut verk av Rubens i flera volymer. Och här är just den här typen av målningar i den här boken. Och där finns den som en äkta skiss av Rubens. Och då får man ju mena att den samlade expertisen här har rätt.
Så om den här bedömningen nu ligger fast, för det verkar ju inte som att någonting någonsin kan vara liksom hugget i sten i den här branschen, så hade Görel alltså fel. Men det som är fascinerande är att det här är exakt samma tavla med liksom exakt samma penseldrag och ram och duk och färg och underskrift. Och den tavlan pendlar liksom miljoner och åter miljoner kronor i värde fram och tillbaka beroende på vad någon säger om den. På ett sätt så tycker jag att det här påminner om aktier, alltså aktier när det är som sämst i någon slags bisarr yra eller krasch. Att så här, folk bara slänger ur sig massa grejer omkring vad det här företaget borde vara värt. Och det bara liksom skjuter i höjden eller totalt dumpas beroende på vad någon typ råkar säga.
Ja, men att saker är värt något bara för att folk säger att det är värt något helt enkelt.
Exakt. Men i alla fall, Görel skrev fel i sin bok och det känns ju lite jobbigt såklart.
Såklart. Men oftast så har hon rätt faktiskt. Som en gång, ja, det här är lite av ett till stickspår. Men det är en så bra historia. Vi kan liksom inte med gott samvete undanhålla den för lyssnarna. Det var rätt länge sedan när Nationalmuseum fortfarande hade såna där öppna mottagningar. Alltså typ som Antikrundan, fast utan kameror. Man fick liksom komma till Nationalmuseet med sin tavla och bara, är den här värd något?
Och de bara, ja eller nej.
Ja, exakt. Och då kom det in en kille och sa att han ville hjälpa en kompis att försöka verifiera en målning som han också trodde var just en Rubens.
Alltså vad är grejen med Rubens? Har alla en tavla som kanske är en Rubens? Har du en tavla som kanske är en Rubens?
Svar nej. Men i alla fall, när Görel kollar lite närmare på den här tavlan så tycker hon att det är rätt mycket som stämmer.
Sen så kollade jag i litteraturen och den fanns ju med som ett verk som ägdes av Prado-museet i Madrid. Och jag, till min förvåning då, så såg jag ju liksom att varenda streck och varenda, om jag kollade med förstoringsglas och sådär. Så...
Eller rättare sagt, allt stämmer.
Och då ringer hon såklart till en kollega på Prado-museet. Och då säger de att just den tavlan har blivit stulen från ett litet museum vid kusten som den var utlånad till.
Och Nationalmuseum får inte behålla den här tavlan, för det är liksom inte deras. Men de polisanmäler ju såklart det här. Och eftersom att det är flera länder inblandade så kopplas Interpol in efter ett tag. Och till slut så får man tag i den här tjuven och i tavlan. Men tjuven är inte dum. Han skaffar sig en bra advokat. Ja, det är Leif Silbersky. Och han lyckas få sin klient friad i första instans.
Därför att Silbersky hävdade då att måtten stämde inte med katalogen. Det var en halv centimeter. Och de hade ju inte kallat vare sig mig som vittne eller någon från Prado.
De lyckas alltså övertyga domstolen om att den här tavlan inte är samma tavla som har stulits i Spanien.
Men sen blir det en jävla cirkus. För ungefär samtidigt så ska Moderna Museet, som då hängde ihop med Nationalmuseum, de ska ha en Picasso-utställning och då ska de låna tavlor från Spanien. Men då säger Spanien, upp, 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 ni får inte låna några Picasso-tavlor förrän vi har fått tillbaka våra Rubens. Så då tas det här fallet upp i högsta domstolen och då kallar de såklart Görel som vittne.
De har till och med ritat av mig i en tidningsartikel där jag sitter då mitt emot. Det var ganska ruggigt på något sätt. Men,
mitt emot tjuven.
Ja.
Och Görel har en plan för hur hon ska övertyga domstolen om att det här är samma tavla. Hon har nämligen tagit fram ett transparent foto av den här målningen som hon då har undersökt. Och så lägger hon liksom det här transparenta fotot över bilden i katalogen. Alltså bilden på tavlan som hör hemma i Spanien. Och då ser man att det stämmer exakt. Varenda linje, varenda penseldrag stämmer.
Då blir han ju fälld och fick ett års fängelse, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt hur lång tid. Men han lyckades lämna landet innan han ansågs vara pålitlig, så att han satt inte kvar i häktet, va? Utan han fick göra ordning sina affärer och så. Det hände väl ofta. Men då lyckades han smita ur landet.
Alltså det är liksom en helt orimlig bedömning att anse att en konsttjuv är pålitlig. Alltså även bland tjuvar känns det liksom som att konsttjuvar är liksom en särskilt opålitlig kategori.
Får man säga att det känns lite svennigt att så här, nej men vi litar på honom?
Jag antar det. Ja, det är väl svennigt då.
Men tavlan lämnades i alla fall tillbaka till museet, så det var ju bra.
Ja, verkligen bra. Det här låter ju så himla mycket som liksom en film om en... Ja, det är en film helt enkelt.
Ja, men det gör ju det. Och det är fler som har tyckt så. Det har gjorts en film om det här. Det finns en tv-dokumentär. Den heter The Art of the Heist. Den kan man kolla upp på YouTube.
It started as one of the most perfect art heists. Two Rubens sketches stolen in broad daylight from a gallery in Spain, leaving no clues.
Gör det med.
Jajamensan.
And he wanted to know if he owned Rubens. I thought it must be a copy. It usually is.
Men Peters tavla då? Den som experterna i Florens sa att det liksom inte går att säga att det inte är en Caravaggio. Vad tycker Görel att han ska göra med den? Ska han liksom fortsätta med sina efterforskningar?
Jag skulle nog fortsätta av ren nyfikenhet.
Men Peter är kanske inte riktigt lika sugen på att lägga mer tid på det här.
Kan du leva med ovissheten?
Ja, absolut.
Men finns det ändå någonting som liksom skulle kunna få honom att fortsätta eller återuppta, eller vad man ska säga?
Ja, alltså det ska man ska aldrig säga aldrig. Om det kommer någon och säger att den där talan var spännande, skulle jag vilja utforska åt dig till exempel. Ja, då skulle man ju säga, det får du jättegärna göra. Ja.
Alltså det är lite antiklimax, för vi får liksom inga mer svar än så. Kanske så äger Peter en Caravaggio, kanske så gör han inte det. Det är helt enkelt ingen som vet. Men det återstår ju en fråga, en rätt viktig fråga.
Vilken fråga?
Ja, men alltså, det här handlar ju om tavlor som är värda många, många miljoner. För att de är målade av en känd konstnär för länge, länge sedan. Men i min värld så är liksom konstens syfte, eller vad man ska säga, att den ska vara vacker typ. Eller den ska ge något att titta på, man ska känna något typ.
Mm.
Och det här att vissa tavlor är värda ett mindre lands BNP, det kan kännas orimligt när man tittar på dem, på grund av att de är inte så fina. Så vem är det som bestämmer vad som är fint? Vad är bra konst?
Ja, men det är ju liksom, det finns ju all humaniora nästan utgår ifrån frågan vad är bra konst, eller vad är konst, eller liksom hur ska vi tolka konst? Men det är ju liksom såklart en sjukt intressant fråga. Och när man liksom kopplar in ekonomi i det dessutom, så blir det ju, tycker jag, ännu mer spännande. För liksom priset sätts såklart av efterfrågan. Men jag kan typ känna att efterfrågan kommer av andras efterfrågan, om du förstår vad jag menar, snarare än utifrån kvaliteten på verket. Massa av de här tavlorna är såklart superfina. Men det finns ju också liksom tavlor som, ja men, ganska många tror jag är överens om inte är så fina, men som är värda otroligt mycket för att folk har liksom, folk vill ha de här tavlorna för att andra folk vill ha dem.
Men det är ju verkligen som att någon bara bestämt att det ska vara värt mycket. Och det här är ju inte bara vi som har funderat på. Surprise, surprise. Konservatorn Billy har också funderat en del på det här.
För det är så ofta jag ser konst av stora namn och så tänker jag att, men det här är ju kanske inte så bra. Men så inser jag att okay, men det är ju också mina referenser som bestämmer det. Liksom mina, liksom, min estetiska kompass eller min liksom, akademiska kompass som styr det där. Och så tänker jag, ja men okej, det, eftersom att nu Rembrandt då är så omåttligt populär liksom, så måste han gjort någonting bra. Och det har han förmodligen. Han har säkert, eller han var ju banbrytande på sitt sätt. Renoir också. Men samtidigt så kan jag tycka att det blir konstigt där.
Alltså jag vet inte hur du känner, men jag håller med Billy. Det är lite konstigt det där. Och en liten del av mig vill bara typ ställa mig upp och ropa, kejsaren är naken. Men så är jag heller inte konstexpert. Men det tål att tänkas på, eller hur?
Det gör det verkligen. Jag kan väl känna att många av kejsarna och kejsarinnorna är nakna. Men jag tycker också att det finns
konst som är värd jättemycket, som kanske borde vara värd mycket för att det ändå är objektivt bra.
Okej, okay, så det har ju gått några år sedan det avsnittet gick. Vet Peter, som han inte heter, någonting mer? Har han liksom kunnat sätta om det här i en Caravaggio, eller om den bara är värd så mycket som ramen? Alltså, liksom leva avsnittet någon slags push för att han skulle ta reda på någonting
nej,
mer?
Nej, jag har såklart hört av mig till honom och det är lite status quo kan man säga. Han har inte gjort sig av med tavlan, han har inte heller låtit någon annan undersöka den närmare, utan han lever i ovisshet och verkar vara helt okej med det.
Ja, med det så är väl kapitalet slut för den här veckan. Avsnittet ni hörde var från 2018. Det gjordes av dig och mig, Åsa Secker, Gunnar Harjus. Vår chef heter Jakob Buschell. Kristoffer Krok har gjort musiken ni hör just nu. Han har också mixat avsnittet. Kolla in hans band, Kent med Z. Det är ett dansband som gör Kent-musik. De är fan toppen.
Finns på Spotify, bara gör det.